Vi brukar ju börja så där lite högstämt med någon dikt eller lite Shakespeare eller något. Men Johanna, den här gången så känner jag att vi kanske har ett sånt här problem som vi borde lösa innan vi går vidare. Lite meta-podcast-problematik. Det är alltså vi två som då snackar oss igenom Fussball Radikal var och varannan vecka, oftast var vecka. Jag heter Simon Bank och du heter Johanna Frändén och... Hej Johanna förresten.
Hej.
Det är ju där som hela det här komplicerade läget börjar någonstans. Jag vet, alltså Johanna, jag har berättat för dig förut om det här att när vi började spela in vår podcast så var en av lyssnarna på första avsnittet min bästis, min allra bästa vän Peter. Jag är kanske en 2+ bästis för honom. Han är uppe och snuddar på 4+. Och han lyssnade ju Peter då för att, han ville egentligen mest sätta dit mig tror jag. Och han bestämde sig för att visa att det skulle få vissa givna sådana genusföljder, det här faktumet, det olyckliga faktumet att jag är kille och att du är tjej.
Mm.
Så att han satte sig och lyssnade igenom appen med en, eller appen, liksom podden med en app. En sån app som man använder för att kunna mäta under möten. Om det är kvinnor eller män som pratar mest.
Just det.
Alltså underförstått för att visa hur mycket mer män pratar än kvinnor. Och när Peter hade gjort det där så han, liksom, han kissade på sig av glädje när den här appen då visade att killen, det vill säga jag, pratade nästan hela tiden.
Mm-hmm.
Men sen så upptäckte han ju då att appen konstant hade blandat ihop dig och mig. För att vi lät ju lite för lika helt enkelt. Och det är ett problem. Jag vet inte, vad kan man göra åt det egentligen? Vad är lösningen på det där?
Alltså vi har ju lyft det här, det faktum att vi är i vanliga fall, eller ganska ofta i alla fall, tre västgötar som gör den här podden. Mm. Det är ju jag och Petter Svensson som normalt sett klipper. Nu har han varit pappaledig och lite annat, men som reppar liksom Skövdeledarna, Skara kan man säga. Ja, exakt. Och så är det du som är lite längre söderut, men vi befinner oss liksom ändå i samma region, att vi har någon form av dialektgemenskap som kanske bereder oss en viss trygghet i den stora fotbollsvärlden. Men det händer ju ganska ofta att folk säger, att till mig i alla fall, att de tycker att du och jag pratar lite likadant, inte bara kanske då, men det är väl mest dialekten antar jag. Och så kanske det är att jag anlägger min lite mer maskulina stämma i professionella sammanhang för att få cred.
Men alltså jag kvinnar till mig lite?
Alltså jag vet inte, men det slog mig i helgen när jag var i Barcelona att en brittisk kompis sa en gång till mig att har du tänkt på att i Spanien så pratar nästan alla kvinnor lite maskulint och nästan alla män lite feminint? Alltså det är väldigt så nasalt och ganska liksom... vad ska man säga, lite så här diskant på väldigt många män i Spanien. Tonläget är helt enkelt, då pratar jag inte om det så debatt-tonläget, utan
nej, just det, inte liksom, god ton-grejen.
Det är liksom, vi får kasta in något exempel här, men det är på något sätt mycket, mycket högre än, tror jag, andra europeiska språk, medan kvinnorna liksom låter lite så rassligt indignerade och
Lite nyrökta, tänker jag att hon låter också.
Ja, precis. Och jag vill hävda att det också finns någon form av cynism bakom det hela. Eller alltså, så en liten lätt indignation eller saknas tillstånd.
Det är en maktanpassning, menar du?
Nej, men det är snarare att spanska kvinnor kvittrar aldrig.
Nej,
alltså aldrig någonsin. Det kan de ju kanske göra i andra länder där man pratar spanska, i Latinamerika och sådär, men... Ja, det är någonting väldigt bestämt över sättet att prata. Så att jag tänker att vi är väl den perfekta spanska kombon då, kanske.
Ja, vi kanske borde gå internationellt på det sättet.
Har han lyssnat igen? Har det gått att skilja
Fotspallar
oss
radikal? Ja, han har lyssnat och han är ganska förtjust. Men alltså, det går ju så här, garva bort problematiken. Och det är i någon annan form, alltså i skriven form eller tv och så hade jag gärna gjort det. Så där, men alltså podcast... är ju speciellt, alltså ungefär i samma veva, alltså det vill säga när vi skulle börja podda så sprang jag in i Caroline Ringskog Freddanoli, du vet, hon som gör den här En varg söker sin podd med Liv Strömqvist.
Okay.
Och då jag ville ju få lite tips av Karo, eller jag frågade inte, men i alla fall berättade att vi skulle börja podda och sådär. Och vi snackade mycket om hur intimt det här, alltså poddformatet är. Jag brukar ofta lyssna på podcast när jag är ute på resande fot, så där man ligger och ska sova på något plan eller tåg eller sådär, och så har man någon röst i örat som nästan vaggar inte sömn. Så det är ju, alltså det är extremt intimt, det är nästan så här sexuellt att göra så. Och jag vet inte, om man skulle tänka på det sättet, så blir det ganska problematiskt att lyssna på oss då. Det blir någon slags hermafrodit-trekant för den som lyssnar, tänker jag.
Ja, jag har inget bra svar och ingen riktig uppföljning som känns rumsren på detta. Så att det får stå för dig, som man säger numera.
Ja, just det. Och jag står för det, som man säger nu för tiden också. Jag vet inte. Ja, men vi sitter med våra västgötska idiom och de rösterna vi har och eventuellt din maktbalansering för att anpassa dig till rådande genusstrukturer. Men jag vet inte, någon gång tänker vi borde testa med att ha någon slags signal för när vem som pratar. Jag skulle kunna ha då till exempel Cristiano Ronaldo, det här skriket när han fick Ballon d'Or, om du minns. Just så det. Att man vet att nu pratar Simon. Då, att vi kan börja med det där. Si! Ungefär så. Så man fattar, nu är det kille på gång.
Här kommer det kille, ja precis. Och så kan jag här kanske ha någon lite mjukare signaturmelodi. Ett litet fniss eller?
Ja, från skallartat så.
Ja, just det.
Det skulle kunna vara något. Du, annars då, vad har egentligen hänt sen senast? Så här på hemmafronten så har ju allting präglats av landslagssamlingen såklart, Sverige-Norge. Och diskussionen inför och efter kring Marcus Berg-uttagningen. Och det var ju kittlande i sig, för det var ju lite sådär en sån uttagning som, hade det varit Erik Hamrén som hade gjort den, så hade alla liksom vetat att det var populism. Nu var det Jan Andersson som tog ut alla publikfavoriter, och då är vi ju inte lika säkra längre, för att han inte är populist helt enkelt.
Men nej, det är bara snackat om. Det var lite konstigt sådär. Kudos också till din lite så maktfullkomliga inledning. Vad har hänt sen sist då, Johanna? Här har hänt.
Sy!
Exakt.
Ja, vad liksom den franska taken eller från Paris-horisonten kring landslaget?
Jag får väl ta den katalanska taken då, för det var där jag befann mig i helgen. Mm. När jag tittade på den här matchen med ESPNs kommentatorer, alltid ett nöje, vi har ju pratat om det tidigare, det här när en britt kommenterar en match med en amerikansk expertkommentator, var det i det här fallet. Ganska ofta är det tvärtom. Det är ju någon form av, tror jag, något ideal de har för att liksom lite nå ut till alla. Och att det är väldigt lätt att avskriva det som amerikaner säger om fotboll bara på grund av att det låter konstigt med en amerikansk dialekt helt enkelt. Alltså vi är lite ovana vid det, och så är det lätt att på något sätt avfärda allt som klyschor eller så här helt orimligt onödig statistik och så vidare. Det som konstaterades var väl att, och det jag i alla fall tyckte mig se, var väl att det var lite svårt att känna igen Sverige. Men jag hatar ju att vara en sån som ropar på det gamla, så att jag tyckte egentligen att det var ganska så, det var väl lite uppfriskande. Tråkigt, då hamnar man också i det här, okej, är en match nog då för Jan Andersson eller för tyckeriet att gå tillbaka och säga nej, nu får vi nog kasta in Marcus Berg trots allt. Någon som kan suga upp en boll och fördela den till de andra eller så. Jag tyckte det fanns väl vissa, alltså Alexander Isak är ju alltid en fröjd att se, även om han hade lite mindre kanske i andra halvlek. Men ja, där någonstans stannar min analys av det hela. Nej, vet du vad jag skulle lyfta?
Nej, tell me.
Det här har jag tänkt mycket på. Andreas Granqvist, så kallade indianare. Den otroligt lösa passningen som leder fram till Norges ledningsmål då, blev ju liksom någon form av lite så nästan självuppfyllande profetia på något sätt, och alla hade pratat om att det här var, du vet, det började bli ett risktagande att spela med granen och sådär. Och ja, har han speeden, har han det som krävs helt enkelt, är han inte för gammal. Och det där, jag minns den där debatten från när David Beckham kom till PSG. Han spelade bara en halv säsong då i PSG, och då var han 37 tror jag. 37, skulle fylla 38 någonting. Och så var det väldigt mycket prat om hans ålder. Och så förlorar han en boll vid ett tillfälle. Och så säger, i första matchen då, så säger kommentatorerna så här: oj, hoppsan. Men det där är ju inte åldersrelaterat, det kan vi väl slå fast. Och jag kände ju lite samma sak med Andreas Granqvist, som gör en i övrigt helgjuten insats. Det spelar inte så stor roll när man förorsakar ett mål, för att det är ju trots allt det som någonstans blir eftermälet.
Resultatet styr tanken, som man säger.
Ja, men jag känner att den där typen av passning, det handlar inte om att han har blivit för gammal för att spela i landslag eller att han inte hänger med, utan det handlar ju om att han, någonting har liksom etsat sig fast i, liksom på insidan av hans självförtroende. Och det är ju ganska lätt att förstå varifrån det kommer. Alltså, går du in i en match och känner så här, nu får jag inte göra bort mig, nu får jag inte slå en dålig passning, så är det ju mycket lättare att göra det, såklart. Men den lilla liksom luckan av 2 sekunders felaktigt beslutsfattande säger ju ganska lite om hans ålder eller hans, vad ska man säga, hans fientliga status. Är du med mig? Vill jag hävda i alla fall. Det hade kunnat synas i 5-6 andra tillfällen i matchen att han faktiskt inte hänger med längre, men det gjorde det inte. Utan det blev en dålig passning då, som fick på något sätt bli belägg och bevis för att ja, han har inte här att göra längre.
Jag har ju en sån här estetisk analys av hela Granqvist-fallet sådär. Ja, om man tittar liksom då, alltså man spolar tillbaka till förra sommaren eller sådär. Andreas Granqvist ser ju klumpig ut, det är ju hans
spelstil.
Opus moderandi. Alltså han gör alltid det, det har han alltid gjort liksom. Han är stor, han är lite tung, han har en klumpig aura helt enkelt. Ja. Vilket ju blir en oerhört styrka när han är världens bästa mittback. Då blir han ju per definition hjälte, och inte minst liksom i ett land som älskar hjältar med skönhetsfläckar. Du får liksom inte vara, förlåt var inte David Beckham, så du får inte vara, eller fick i alla fall fram till nutidshistorien, inte vara för snygg och framgångsrik i Sverige. Då blir det ett problem. Däremot om du hade en uppenbar estetisk brist och blev framgångsrik, så älskar alla dig. Mm. Alltså från snoddas till, jag vet inte, yellow heavy eller vad du vill.
Ja, den naturliga resan.
Den givna övergången. Att du får gärna vara lite töntig, då unnar alla dig allt.
Det handlar väl om identifikation, va?
Jag tror att det gör det. Ja. Jag tror att det gör det. Du som alltid liksom, du älskar dem som är där du kan, där du vet att, på något plan vet att du är lite bättre, lite snyggare eller vad det nu kan vara.
Ja, nej, men känslan är väl någonstans, tror jag, att de flesta män i typ samma ålder känner att det där hade i princip kunnat vara jag. Om jag hade liksom nött lite längre på egen hand efter träningen när jag var 14. Nu gjorde jag inte det, och då blev det Andreas Granqvist. Men det är mest en slump. Jag tror att det är mycket den känslan. Det är det som gör honom sympatisk, helt enkelt.
Ja, absolut. Och då är grejen att om Andreas Granqvist är världens bästa mittback och klumpig, då är det grymt. Men om han sen helt plötsligt gör misstag och ser precis lika klumpig ut som han gjorde för ett år sedan, då slår pendeln tillbaka fullkomligt besinningslöst stenhårt. Hade Victor Nilsson Lindelöf, som ju ser yngre, mer flytande och elegant ut, gjort samma sorts misstag, så hade det varit lättare att avfärda som en slump. Det var inte klumpighet som kom av att han är klumpig, utan att han gjorde en klumpig sak. I Granqvists fall så blir det lätt att koppla det till att, ja men, gudars skymning, han är gammal, han är långsam, han är klumpig. Så jag tror att det är estetiken som det är fel på.
Ja. Det kan absolut stämma. Och sen så det andra som är väldigt slående, tycker jag, det är ju hur kort minne folk har. Och hur lite en liksom triumfsegersommar, eller vad man ska säga, spelar roll. För att vi är så otroligt närsynta när det kommer till enskilda individer och idrottsmän. Och det är ju en gammal spaning att vi är dåliga på att lyfta gamla hjältar i Sverige. De försvinner ofta på ett helt annat sätt än på kontinenten, till exempel. Men här är det ju verkligen otroligt slående att Andreas Granqvist ska alltså inte ha utrymme att slå en dålig passning innan man sågar honom sönder och samman. Vilket jag tycker är väldigt osympatiskt, och också något som börjar på riktigt bli sådär, nästan lite fascistoid stämning kring vad man har för tolerans, helt enkelt, med folk. Förstår jag menar? Utan att låta för så kvasi-psykologiskt, så känns det som att det finns också en också den här dramaturgin, att man gärna vill att det ska slå tillbaks på något sätt, för att det är ingen ska, alltså inga träd lol ska få växa sig så höga, brukar man ju säga.
Inga granar.
Ja. Ja, jag vet inte. Jag
Nej, men och det där är ju, kan man, det är ju en detalj om man ser på fotbollsvärlden, men om man ser på den riktiga stora världen så tror jag att exakt samma fenomen finns. Det vill säga att du ger en regering 4 år och titta, allting är fortfarande åt helvete. Nu är det dags för en ny berättelse. Någonting. Mm. Vår fascination inför den nya fräscha berättelsen hela tiden.
Just det.
Vi sparkar in och sparkar ut. Men kanske det rent realpolitiskt bästa vore att ge någon, jag höll på att säga 40 år.
Ja, som vi väldigt, gjorde väldigt en gång i tiden i Sverige.
Men ge någon i alla fall mer än en kafferast på att genomföra sina
reformer
och revolter. Så, det finns absolut någonting där.
Fotbollny. Radikal.
Annars har jag väl mest tittat på damfotboll då.
Mm.
El Clasico, eller La Clasica, möjligtvis. Du hade ett litet barnförbjudet förslag. Vill du dela med dig av det?
Absolut inte.
Nej. Matchen mellan Barcelona och CD Tacon än så länge. Där satt den.
Förlåt.
Ja, jag vet inte. Matchen i sig är väl inte så mycket att liksom analysera. Jag var ganska övertygad, och de flesta var väl, att det skulle vara en viss övervikt, eller att ett visst favoritskap låg på Barcelona, som ju spelade Champions League-final trots allt i våras.
Och när Real Madrid inte fanns.
Nej, precis. Och sen så tog Real Madrid över och det här laget, eller formellt sett så gör man det väl inför nästa säsong, men de har ju inkorporerats i Real Madrid och spelar och tränar och så vidare med på den stora träningsanläggningen Valdebebas, där herrlaget håller hus och så vidare. Ja. Ni kan det där. Men det blev ju en rejäl utklassning och det var intressant att se. Halva laget i princip har ju bytts ut, eller i alla fall startelvan. Så att de har ju plockat in en hel del spelare då, bland annat Sofia Jakobsson och Kosovare Aslani, som är de två stjärnvärvningarna. Framförallt Aslani är ju den stora stjärnan i det här laget. Men det var ändå slående hur starka Barcelona har blivit, och jag blev knockad, som många blev kanske i somras, över Caroline Graham, eller Graham Jensen.
Hansen.
Hansen. Ja, här har jag varit och jobbat på. Du vet att jag har en sån inneboende. Jag kan aldrig sätta tre namn i rad.
Mm, jag vet.
Ja.
Det är din lilla skönhetsfläck som gör dig sympatisk.
Ja.
Mitt i din framgångssaga.
Det var så där när jag satt för första gången i Sveriges Radio och sa Nils Lidström. Då var inte gubbarna glada. Alltså. Oj, oj, oj.
Var det Niklas eller Lidholm du syftade på?
Nej, det var nog Lidholm jag syftade på. Men, ja, jag har svårt med tvådelade efternamn. Det är inte min bästa gren.
Just det.
Gren.
Mm.
Anywho, det var... Nej, fy fan, vilken fantastisk inläggsfot, vilken auktoritet, vilken enorm tillgång för det här laget som jag tror kommer bli... Jag tror att de kommer hota på riktigt i år, Barcelona. Jag tror relativt lätt att de kommer klara av att ta hem den spanska ligan. De har ju missat den 3-4 år i rad faktiskt. Atletico Madrid framförallt är det som har vunnit, även om det har varit väldigt, väldigt jämnt på de sidan i Spanien. Men med den här fantastiska norskan, såklart, så tror jag, och Jennifer Hermoso som har ju gått från Atletico till Barcelona, som är den stora landslagsstjärnan i Spanien, så kommer de bli att räkna med internationellt också.
Tror du till och med att Caroline kan utmana Ada om att vara bästa norska?
Det är inte en ointressant fråga.
Mm.
Det är det inte. Mycket av snacket gällde ju att CD Tacon / Real Madrid inte pratar med media. Jag stångade mig blodig. Jag tror jag var ute 2 veckor i förväg och försökte få prata med Kosse och Jakobsson. Och blev hänvisad då till klubbens pressattaché, som sa att vi har inte satt vår mediestrategi än. Och det är inte säkert att vi kommer ha gjort det till matchstart. Detta är fortfarande den enda förklaringen man har fått till att de inte ger några intervjuer, och att tränaren faktiskt inte ens dök upp på presskonferens, vilket efter matchen då, vilket väl är straffbart, eller brukar ju vara bötesbelagt i alla fall i andra ligor. Det är väldigt konstigt, och det är en väldigt konstig strategi kan man väl säga från Tacons sida.
Är det inte en strategi som, om man nu skulle förvandla att det är någon sorts ståupprutin, icke-politiskt korrekt, att det är en strategi som inte är helt ovanlig, det vill säga se mig, kom nära mig, kom nära mig, kom nära mig, och sen så blir det ingenting. Det är väl så, det är så som det funkar på krogen.
Ja, det är väl precis så, och så som Real Madrids herrlag funkar väldigt ofta. Mm. Där är samma sak, jag har liksom slitit mitt hår, eller gjorde under många år när jag bodde i Spanien, för att få loss någon intervju i alla fall. Men medan Barcelona öppnade dörren på nästan vid gavel och man fick prata med i princip alla utom Messi, det var det enda liksom man fick höra. Messi kommer inte få intervju med, men i princip alla andra har man fått titta ner med. Och Atletico Madrid för all del har ibland också tillåtit detta. Så är det ju helt omöjligt med Real Madrid. Och det är klart att ska man bygga den här bilden så kanske man ska börja direkt. Men det är ju lite, blir ju lite... Alltså effekten uteblir lite när man får storstryk då, nästan med tvåsiffrigt i sin första klicko.
Just det.
Så det är väl vad jag har gjort sen sist. En sista grej som jag noterade från landslagssamlingen, jag såg den ju på lite håll då som ni förstår, var en egentligen fråga-svar-intervju med John Guidetti som jag tyckte var historiskt bra. Och inte alls fått riktigt den uppmärksamheten förtjänar. Hear me out, jag vet inte om du håller med. Det är vår kära kollega Petra Thorén som frågar Guidetti angående då att han till slut blev kvar i Alavés. Det var ju lite på genen med en flytt till, ja, det var snack framförallt om holländska ligan. Och John är ju liksom inte riktigt ensam att befinna sig i den här situationen, att man tror att det ska bli av kanske då, ja. Allt pekar på det och så blir det inte så. Lex Neymar och ett helt gäng till. Och hur hanterar man den här situationen då? Det finns ju ganska många dåliga exempel på hur man inte, eller många bra exempel på hur man inte ska hantera det. Så här säger då Guidetti i alla fall angående vad som hände.
Jag spelade Deportivo Alaves och jag tillhör den klubben och jag ska göra mitt absolut bästa för att spela för dem.
Kan du berätta någonting om diskussionen Anderlecht-Feyenoord, hur det gick till?
Nej, utan som sagt, jag spelar fotboll och jag har andra som sköter det andra. Jag är fotbollsspelare i Deportivo Alaves och så ska jag göra mitt bästa för att vi ska gå bra där.
Hur ser du fram emot fortsättningen av den här säsongen?
Som sagt, jag ska träna hårt. Jag tycker fotboll är väldigt kul. Jag är väldigt tacksam över att jag får ha ett yrke där man spelar fotboll, sparkar på en boll, gör någonting som man tycker är kul. Ja, tacksam för det och ska försöka göra mitt absolut bästa och njuta varje dag.
Jag beskriver den känslan ändå, att ha den kraften och mentaliteten också, att gå till jobbet, till träningen varje dag och göra sitt jobb även om man inte får så mycket speltid.
Det är en del av arbetslivet. Det är så det är att vara fotbollsspelare. Det kommer med yrket. Jag har skrivit ett kontrakt med en fotbollsklubb. Jag tillhör den fotbollsklubben. De bestämmer över mig och man har rättat sig efter det.
Är det inte ett genialiskt svar? Och också givetvis kudos till Petra som ställer de här frågorna. Som man
det är väldigt bra frågor.
Det här, ja, det är otroligt bra frågor. För att det här undrar man ju väldigt mycket över. Hur är det då att liksom vara till slut och bli kvar och landa i den här besvikelsen? Får vi väl gissa att det är någonstans. Att bli kvar i en klubb som ganska tydligt visat att man kan tänka sig och göra sig av med en. Och dessutom veta då att konkurrenssituationen är sån att man kanske har ännu ett år framför sig med att sitta på bänken mest. Och vad är själva grunden eller grundbulten i att skriva ett kontrakt med någon? Ja, det är ju precis det här. Att man går till en klubb och ingen kan garantera en att man ska bli startspelare eller... Det finns liksom inga sådana. Det ska inte kunna finnas några sådana garantier. Det är lite själva grunden i det hela. Och att då lyfta som John gör, att det är ett fantastiskt yrke och det här är jag tacksam över. Och jag tycker att det är roligt att spela fotboll. Jag ska göra mitt bästa. Klubben bestämmer över mig. Så här är det och det är en del av yrket helt enkelt.
Och mellan raderna så hör man ju också att det finns många värre jobb.
Ja.
Att ungefär det han säger. Och det är väl lite sådär den balansen som man önskar att fotbollsspelare inte bara för vår skull och publikens skull utan också för sin egen skull skulle behöva landa i en balans där man inser att det här är ett jobb och det här är ett väldigt speciellt jobb. Mm. de två bitarna, att få ihop dem. För de flesta landar ju bara i att det här är ett väldigt speciellt jobb. Med andra ord, det här är inget jobb utan det är något annat. Och man skulle inte heller vilja att... Alltså jag tror vi har tagit upp tidigare med Rémy Vercoutre som var reservmålvakt i Lyon i 1000 år.
Mm, just det.
Och som jämförde med sina föräldrar som gick till fabriken varje dag och tyckte att ja, men jag går och tränar med världens bästa fotbollsspelare varje dag, tjänar väldigt mycket pengar och sen får jag sitta på bänken på helgerna och att det är ett ganska gött jobb att ha.
Ja.
Där fattas ju också någonting lite grann. Alltså det är en sympatisk hållning men den svarar kanske inte mot det faktum att det faktiskt är en massa människor som betalar eller lever för fotbollen som konsumenter och publik och supportrar och sådär. Så att insikten om att det är ett väldigt speciellt jobb kanske också måste finnas, men i grunden att förstå att man verkar på en arbetsmarknad som nästan vem som helst är otroligt begåvat fint och tror jag också bra för ens välmående.
Alltså jag skulle skicka ut den här liksom fråga-svar-delen av intervjun till alla unga fotbollsspelare. Inte...
Och till Neymar.
Ja, precis. Mm. Inte för att det är ett jättebra svar att dra upp rubriker på och så vidare. Men för att det är en otroligt sund hållning och egentligen den enda rimliga hållningen till sitt yrke som fotbollsspelare.
Mm.
Ja, John Guidetti är en sanningssägare och en, tycker jag, i många fall extremt sund hjärna bakom en ibland lite galen och för all del utflippad, vad ska man säga?
Yttre?
Ja,
eller
på något sätt.
Eller...
aura eller
persona.
Exakt så.
Nej, och det finns ju också någonting talande att man är så oerhört förtjust i John Guidetti, inte bara nu när hans karriär kanske inte går så spikrakt uppåt, utan kanske också på sätt och vis tack vare att hans karriär inte går spikrakt uppåt.
Alltså det är ju enda gången man riktigt kan veta om man tycker om någon. Det är ju hur de hanterar motgångar faktiskt. Det är ju klart att det är jättelätt att vara Europas charmigaste 19-åring när man har skrivit kontrakt med Manchester City och du vet, the sky is the limit. Och det riktigt svåra är ju, eller det stora, det riktiga provet är ju såklart att hantera den här typen av situation.
Du, apropå den här typen av situation och hantera motgångar och sånt, Grekland var ju svåra att inte följa, eller de är alltid svåra att inte följa. Så det finns ju någonting oerhört fascinerande med det där landet och fotbollen som ju speglar landet så oerhört perfekt. Såklart, ni kan er nutidshistoria med deras absoluta peak, EM-guldet 2004 och det var OS på hemmaplan och sen kommer finanskraschen för grekisk fotboll då, med en ännu starkare liksom politisering av fotbollen med massa skeppsmiljardärer och politiskt engagerade halvkriminella som tågar in i fotbollen, en fotboll på klubbnivå som präglas liksom av väldigt dystopiska supportrar. Det är våld och det var, jag tror cupfinalen i våras spelades utan publik och det är liksom uppskjutna ligapremiärer och inga löner och konstant ekonomiskt förfall i pågående. Och på landslagssidan lite respit såklart när Fernando Santos kom in, ytterligare en Europamästare då senare med Portugal, som styr upp hela landslagsverksamheten från ungdomar och uppåt och får alla att dra åt samma håll. Men det här självförgörande draget då, som gör att man hela tiden, att du aldrig någonsin är nöjd utan alltid vill ha lite mer, att du är i olika grader av pessimism eller destruktivitet då, från både från de styrande och från supportrar och faktiskt från spelarna. Landslaget nu då, deras fyra senaste matcher här inför den här senaste. Oavgjort mot Bosnien, förlust mot Turkiet, förlust mot Italien, förlust mot Armenien. Då kickar man Anastasiadis, förbundskaptenen. Kom in med Holland eller John van Schip istället. Sen förlorar man mot Finland i hans debut och så då nu i helgen 1-1 mot Liechtenstein inför, tror jag, drygt 3000 åskådare på Olympiastadion i söndags här. Så ja, det finns inga lätta motståndare längre, som man säger. Men Liechtenstein, ja, det är fan inte Brasilien i alla fall.
Det är en bra bild av apokalypsen på något sätt. Det kan man inte säga
alltså,
någonting
totalt,
åt, eller om.
Alltså ska det åt helvete, ska det göra till musik.
Mot Liechtenstein.
Ja.
Inför 3000 trötta åskådare.
Ja, det är så djup tragik i det. Jag vet att Liechtenstein hade då, före den matchen så hade de på sina 19 senaste kvalmatcher 19 förluster, ett mål framåt, 69 bakåt. Fanchip satt efter matchen och hans andra landskamp och sa att nu har vi nått botten, vi måste bygga ett nytt lag. Och då var Fanchip extremt ifrågasatt och publikt redan för han tog över. Och han, jag vet att han pratade då på sin första presskonferens om hur nyckeln var att få tillbaka passionen kring landslaget. Att jag får inte vara deprimerat längre. För nu alltså, det skvallras om att det finns olika grupperingar inom laget och utöver att alla spelare är värdelösa. Vilket de tycker då. Om man kan göra det, man spelar liksom med Sokratis och Manolas som mittbackar som då blir förnedrade av en halvkvick Liechtenstein forward. Men jag tänkte lite på just det här med, man pratar om då passionen där kring landslaget och känner att det här med passion har ju slutat vara kul på något vis. Alltså jag vet, om man säger för typ så här 10 år sedan, då var det ju så här svinroligt när Gigi Becali liksom sparkade 10 tränare på en vecka i Steaua Bucharest eller 100 italienska supportrar som hungerstrejkade för att vänsterbacken var värdelös eller sådär. Men grejen nu är att nu ser ju hela världen ut på det sättet. Du kan liksom bli president i USA på passion. Du kan liksom ta ut Storbritannien ur EU för att du vaknar lite sur på morgonen. Sådär. Och man känner att det enda som man längtar efter nu, det är inte liksom mer passion och mer känslor och mer kortsiktigt. Man längtar efter Lars Lagerbäck. Man längtar efter intelligens och lugn igen på något sätt. Mm. Även i Grekland. Det är min sån samhällsfeelingsanalys.
Just det, du är inte en äkta revolutionär. Vi kanske bara ska slå fast det här, utan du vill ju ha humanism med förnuft.
Sagt till mig. Nej, jag vill ha revolution med förnuft.
Revolution med förnuft.
Jag ska förresten citera, apropå den här grekiska förlusten, så skrev Sport 24 då, en grekisk fotbollssajt, så här om sitt landslag då. Their performance was an insult to the handful of people who had taken the trouble to watch. Only the expensive suit of Fanchip was not worthy of throwing away. Det var det enda som de inte ville göra sig av med, var holländarens fina kostym.
Just det.
Det är en sågning, va?
Ja, men det är ju det. Det där har faktiskt dykt upp i Italien av alla ställen på slutet. Jag tror att det var... Säg att det var Gazzetta dello Sport som... utnämnde att det var Lars Lagerbäck. Nu, egentligen kan det vara vem som helst som tränar i vad heter det, träningsoverall. Det gjorde Lagerbäck i början av sin karriär och sen så snajde han upp sig där ett tag i kostymen. Skitsamma. I alla fall, där man utnämnde den här träningsoverallstränaren till en demokratisk förbild. Och det är ju, låter ju inte så konstigt för svenska, eller i svenska öron. Vi kan ju ganska mycket det här med liksom föreningsmänniskan och eldsjälarna och ja, hur kollektivet bygger styrkan och så vidare, och kanske framförallt var fotbollen börjar någonstans. Men i ett Italien där fotbollen var liksom så stor och hade sånt världsherravälde på kanske 90-talet framförallt, så har ju det här i princip, det har existerat och har det ju varit sett, så de här männen har ju sett som extrema excentriker om de inte har liksom klivit in i en Armani-kostym eller någonting åt det hållet i alla fall. Och att det är lite det som har varit ledande i ledordet kring fotbollen, att den ska vara på något sätt elegant eller att det ska finnas en aura av lyx kring den. Och jag tror kanske lite grann som du säger att det finns en pendel som slår lite åt andra hållet, för att i takt med att allt har eskalerat, allt vad heter pengar och makt och korruption för den delen, och kanske framförallt med 2006 där både då Calciopoli-skandalen och VM-guldet bärgade samtidigt, så är det på något sätt en... någon form av känsla av att man måste tillbaka till, inte just till rötterna kanske, för det är väl inte riktigt rimligt att prata om träningsoverallen som rötterna i italiensk fotboll, Men
Mussolini är väl rötterna i italiensk fotboll, och då skämtar jag inte ens. Det var han som byggde upp det moderna.
Ja, men i alla fall, kom tillbaka till ödmjukheten då. Eller till ödmjukheten, mm. om man nu inte riktigt kan känna att den har funnits tidigare. Och också kanske, som du säger, i en galen värld där alla de här ledord, alltså där lyx och elegans har kapats av en extrem alltså ekonomisk ojämlikhet och inklusive allt andra, så blir någonstans det här lite långsiktiga och tråkiga träningsoverallstänket nästa ideal.
Mm. Låt oss hoppas, speriamo.
Ska vi säga att Jan Andersson gjorde sin mest okaraktäristiska laguttagning någonsin, och att det kanske var hans liksom på något sätt topp eller absoluta toppnotering av galenskap och lyxspenderande på något sätt i helgen, och att han kanske kommer tänka en gång till innan han gör så igen.
Han borde ha coachat i Versace-kostym, ungefär så. Just den matchen.
Det är en bild som jag har lite svårt att sådär frammana, men
ja, just det. Ja, men det finns alltså en symbolik i det. Jag tänker på när just Lagerbäck mötte sitt Waterloo. Det var ju så rikt på just symbolik att det kvalet där han då till slut misslyckades travad in i Waterloo, så var det ju med att han i Albanien valde att spela 3-5-2. Och det var när Micke Nilsson, hans allra främsta symbolspelare, alltså det vill säga symbolen för att kunna göra allt av inget, att kunna komma från division 5 Hovesholm och hela vägen upp i EM och VM-slutspel, när han försöker klacka bollen i eget straffområde på Råsunda och Sverige förlorar. Då slår historiens pendel tillbaka, och när ni gör det så gör den det jävlar i mig hårt.
Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre.
Det var landslagssvepet det. En annan sak har hänt sen vi pratades vid senast, och att det är ju att Robert Mugabe har dött. Hur kändes det för dig?
Nej, men det var kanske dags, om man får säga så. om de döda är inget annat än gott. Men ja, nej, jag får bara säga att jag noterade detta, och att Robert Mugabe kanske inte riktigt hade den här utvecklingen som vi just pratade om, att gå från någon form av hyperbolt självförtroende och landa i träningsoverall och ödmjukhet, utan hans resa var väl lite det motsatta, och det är väl det som har fått prägla hans eftermäle. Godkänner du den analysen?
Ja, den är väl ganska på pricken. Alltså han Zimbabwes president, får vi säga då, diktator. Han var ju lite av alltså modeikon, frihetshjälte och diktator. Lite Mandela, lite Stalin, lite Vivian Westwood ungefär. Alltså förresten, man skulle kunna skriva avhandlingar om afrikanska diktatorer och deras kläder, om inte det redan är gjort. Mm. Det känns som att alla, alltså att det går att göra otroligt liksom, sociologiskt politiska analyser av just hur man klär sig. Gaddafi eller Mandela, med Madiba-skjortorna, eller då kanske framförallt och främst av alla med Mugabe.
Just det.
Hur som helst, och när Mugabe dog så spreds det ett klipp även på fotbollstwitter, om man får säga så, från norra London, och när Wenger-depressionen når nya bottennivåer då kring Arsenal, och de då sticker fram en mikrofon till en Arsenal-supporter som gör den här analysen av läget.
I used to live in Zimbabwe and I watched Robert Mugabe ruin a country, and Wenger's doing the same. He's the Mugabe of Arsenal.
The Mugabe of Arsenal. Det är en rätt så fin tabloidrubrik.
Mm. Verkligen. Satte den sig just,
alltså jag tror att den gjorde det. I alla fall nu har den ju tagit ny fart, definitivt. Wenger har inte dött, tack gode gud för det. Men han avsattes ju till slut, eller fick i alla fall lämna med en kappsäck full med pengar och ett lite fläckat eftermäle då. Men makes you think, makes you wonder, om nu Wenger var The Mugabe of Arsenal, det öppnar ju portar för att utnämna en del andra statsöverhuvuden runt om i världsfotbollen.
Oh.
Jag ska bara dra ett par, så får du ge tummen upp eller tummen ner som en gammal romersk kejsare. Mm.
Det är bra, bra bildspråk i en podd.
Ja. Ja, vi jobbar mycket med bildspråk. Mm. Diego Maradona skulle kunna vara The Boris Johnson of Gymnasia.
Ja, du ser inte jag här då. Så jag får väl berätta att jag riktar min tumme svagt uppåt. Mm, jag, men jag inväntar motiveringen.
Ja, motiveringen blir att alltså, så totalt opålitlig men är ändå en sån här ganska underhållande form av bilkrasch i antagande.
Jag köper det. Det finns väldigt festliga bilder från när Maradona presenteras för övrigt och han tar mikrofonen och stämmer in i, eller möjligtvis tar själv upp ramsan, alla som inte hoppar är engelsmän.
Mm.
Det är...
Han hoppar inte så bra, va?
Nej.
Det är Stefan Holmstunds i steget för Diego. Han,
alla som inte hoppar är engelsmän och jag hoppar inte. Hej ho. Det fick mig osökt att tänka på sommarens mest oväntade middag. Jag måste kasta in den här, Simon. Som jag åt på Grand Hotel i Valenciennes. Jag hade alltså varit där och jobbat på en åttondelsfinal är vi nu. Mellan då Italien och Nederländerna. Och det var liksom med då den lilla eventualiteten att Sverige skulle slå Tyskland och sen få en av då ett av de här länderna i nästa omgång. Kvartsfinal är vi till och med. Mm. Och på så jag fick jobba på den här matchen och sen så ta citat från holländskorna utifall att Sverige en timme senare skulle lyckas slå Tyskland, vilket ju ingen trodde, vilket alla vet också då sen hände. Och på mitt hotell så jobbar, eller så är det lite blandat folk då, bland annat en annan journalist som är kanske, han är kanske 85 år någonting och från Falklandsöarna. Mm. Och det slutade med att han behövde hjälp med lite akkreditering. Han behövde hjälp med datan som människor ofta behöver i den där åldern. Så jag fick hjälpa honom och så, men jag sa jag måste äta middag för jag är liksom helt utsvulten. Ja, men vi äter middag samtidigt sen. Så det slutade med att jag och mannen vars namn jag glömt från Falklandsöarna sitter och äter en middag. Och jag kände att Falklandskriget, det har man ju sett på film och så vidare. Men vad tycker egentligen en britt då? I grunden Falklandsbritt om detta.
En Falklandsbritt.
En Falklandsbritt, precis. Så han gav liksom sin version av det hela, vilket ju var troget den brittiska kronan, om man säger så. Och jag sög mest i mig informationen och tyckte att det var intressant. Och sen så frågade jag, men vem jobbar du för? Eller vem har skickat hit dig? Ja, jag skriver för Falklandsöarnas enda tidning. Den kommer ut en gång i veckan, tror jag. Det är 3000 invånare på Falklandsöarna då. Och tidningen heter då Penguin News.
Hur många av dem var så Grekland, Liechtenstein?
De skeppade dit allihopa. Penguin News är nu mera mitt så hushållsorgan för att få veta vad som händer på Falklandsöarna. Jag kan verkligen rekommendera. De har någon form av www.upplaga som är mycket rolig att titta på. Penguin News.
Åh gud, har du det som bokmärke?
Ja, jag har det som startsida. roliga möten i fotbollens namn. Tillbaks till dina diktatorer.
Ja, jag funderar på om Zdeněk Zeman hade kunnat vara The Fidel Castro av Roma. Med andra ord, alltså rätt kille som eventuellt hamnade på fel plats i fel tid och blev lite offer för sin egen ideologi. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nej.
Ja, åt sidan pekar vi här.
Ja, det är taget. Ja. Jag tänker också på rökandet naturligtvis som en liten bonus.
Men det var cigarrer mest Annabelle. För Che, eller?
För Fidel.
Nej, för Fidel, ja. Förlåt.
För Fidel, det får man säga att det var väl exklusivt utslutande. Jag antar att det kommer lite med territoriet i Havana. Mm. Att det är det som röks. Inte så mycket cigarrer för Stenjek. Jag tar detta lätta hummandet som en halvaffirmativ, i alla fall en uppmaning att fortsätta. Och då gör jag det med Roy Keane, The Ulf Kristersson of Everything.
Ja, så tumme upp osett kan jag säga. Men du får också berätta varför.
Ja, men alltid arg på allt.
Ja, du tänker att... Men fast när Roy Keane är arg så blir man ju rädd. Lite, man känner att jag hade inte velat sitta bredvid honom när Ulf Kristersson är arg.
Ja, du tänker så på ett rent fysiskt plan.
Ja, eller? Men alltså Ulf Kristerssons ilska är ju lite mer att man skulle kanske vilja liksom genom ett glas vatten, du vet, en fotmassage, kanske du vet, lossa hans slips lite grann och bara säga att det ordnar sig. Mm. Det har jag aldrig känt med Roy Keane, men jag köper ilskebiten som, eller ilskan som drivkraft på något sätt. Tycker den kanske
men Roy Keane,
den fungerar väl lite bättre i Roy Keanes fall då?
Men Roy Keane känner jag lite som i Good Will Hunting, om du har sett den nyligen.
Nyligen är väl att ta i, men ja, 20 år sedan. Man är ju snart medelålder, så det är väl nyligen då.
Ja, det får jag säga. När då Matt Damon sitter ner hos Robin Williams och når någon slags brytpunkt i sin terapi. Det är när alltså Robin Williams bara kramar om honom och säger om och om igen, it's not your fault. It's not your fault. Så har man att göra med Roy Keane. Kanske också Ulf Kristersson, jag vet inte. Fast han säger det för sig hela tiden själv. It's not my fault, it's not my fault.
Ja, jag måste säga att jag är lite imponerad över att du känner att du skulle våga så närma dig Roy Keane när han är arg.
Jag är ändå man, ja, va?
Det är där vi skiljer oss åt då. Inte på rösten, utan på det faktum att det vad som står i passet.
Just det. Inte på rösten, på brösten. Lars Lagerbäck, The Angela Merkel of Sweden.
Ja, precis. Ett Tyskland för träningsoverallsklädda folkrörelsetränare.
Ja, här byts fan inte direkt i onödan, lite den känslan. Mm. Och att man alltid är kvar. Alltså, det kanske ser lite darrigt ut ibland, men man fortsätter, man står ändå där konstant vid sidlinjen, som en trygg konstant.
Ja, men det är totalt antipopulistiska anslaget också.
Just det. Och avslutningsvis Mike Ashley, The Nicolas Maduro of Newcastle.
Den kräver väl sin lilla förklaring kanske?
Den lilla förklaringen är att kör allt ner i skiten. Ungefär.
Ja, det är inte en dålig allegori. Är det speciellt alltså är det något speciellt som gör, eller något enskilt som gör att det är just Maduro? Det finns ju ganska många som ändå har någonstans lett sina länder in i total desperation.
Jag tänker att den dåligt maskerade viljan att alltså prata om ideologi, fast man hela tiden förstår att det handlar egentligen om pengarna. Ungefär så. Man vill ha ut sina pengar. Det är det handlar om. Ett land eller en klubb eller vad som helst.
Absolut.
Där har vi dem.
Fint.
Vårt diktatorsgäng. Men jag vet inte om det är någon som kommer upp i The Mugabe of Arsenal-nivå.
Nej, och sen så bara så en liten disclaimer. Kan man väl diskutera om Angela Merkel och för den delen Ulf Kristersson är riktiga diktatorer? Om man inte gör en, liksom en rent Bakunin-artad analys av läget, så skulle kanske de flesta säga att de inte är det. Framförallt är väl inte Ulf Kristersson, så att säga, inte Lettlandet.
Han har inte fått chansen än. Nej. Wait and see, Johanna. Wait and see.
Jag ser fram emot det och inte.
Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU. Veckans profil är död. Det kanske har hänt tidigare, men det här är ett väldigt nyligt dödsfall. Och i en fotbollsvärld och ett fotbollsland och en diktatur för all del, som så att säga lämnar en del frågor efter sig. Sahar Khodayaris död i Iran i veckan har ju blivit någon form av, vad ska man säga, förhoppningsvis då kanske en milstolpe i den eviga kampen i Iran för att kvinnor ska få gå på fotboll. Ni kan väl historien, men jag drar den lite kort i alla fall då. Khodayari klädde ut sig till man, som många kvinnor gör i Iran, för att få ta sig in på och se sina favoritlag då. 29 år gammal och en fanatisk supporter till Esteghlal. Uttalsmässigt får du korrigera mig om du vill.
Jag tycker det låter bra.
Och hur som helst, så det ville sig så illa då att Khodayari, som blev då polisanmäld och gripen för att ha försökt ta sig in på matchen i någon form av protest, tände eld på sig själv utanför rättegångssalen och dog i sviterna av detta sen. Och det finns givetvis en massa förklaringar till detta och en historia bakom. Bland annat så ska hon ha haft en så kallad svag psykisk hälsa och så vidare. Detta hindrar ju inte att det har fått den här debatten i Iran och förstås i resten av världen har fått en martyr som, ja, i ordets absolut ursprungliga såklart bemärkelse. Nämligen någon som i princip är beredd att gå i döden och visa det för viljan att förändra och för att protestera mot en regim som konsekvent motarbetar, förnedrar och diskriminerar kvinnor på de grövsta sätt man kan tänka sig. Nu pratas det om att, eller många i alla fall intellektuella i Iran och resten av världen tror att det här på sikt kan bli ett namn som vi kommer förknippa mycket med kvinnohistorien, kvinnokampen i Iran, och att vem vet, en dag kanske en fotbollsarena kommer att bära hennes namn. Där är vi förstås inte riktigt än, men jag tror att det här kommer att få konsekvenser som vi inte riktigt är överblickbara än så länge. Veckans profil, Sahar Khodayari såklart.
Det är ju svårt att inte dra parallellen till hela den arabiska våren där med Mohamed Bouazizi som tände eld på sig själv i Tunisien.
Precis.
Väl, som väl sågs som ett startskott för allt det som hände därefter i arabvärlden.
Just det. Nej, precis. Och det är ju, det säger någonting såklart om ens vardagliga, futtiga kamper när man ser vad som krävs i vissa länder och vissa regimer och vilka konsekvenser det kan få. Men oavsett så är det liksom en politisk handling, så kommer det ju vad som än händer gå till historien, oavsett vilka problem hon hade rent personligt då. Ett namn som inte får glömmas och ett namn som jag tror vi kommer att höra i många år framöver.
Låt det eka i historien, vi hoppas på det.
Just det. Har vi någon kultur att lätta upp det med, kanske?
Ja, vi har väl det. Det kan väl kanske behövas eventuellt. Jag tänker börja med en liten scen då. Den 8 september så börjar att pappa kommer hem från sitt jobb som taxichaufför i Paris och har med sig då en present till sina två söner som han brukar ha. Just den här gången så är det speciellt, och han har tagit med sig en PSG-halsduk signerad av Patrice Locot. Och PSG-anfallaren. Och grabbarna kan inte komma överens om vem som ska ha den här halsduken, så att deras farmor i någon form av salomonisk upphöjdhet klipper av den på mitten så de får varsin halva. Och sen så kommer de ut och spela fotboll då, tills hon ropar att de ska komma in igen. Just den dagen så dör också pojkarnas mamma och de lämnas ensamma med den taxikörande pappan som är övertygad syriansk kommunist. Storebrorsan börjar köra Uber då i konflikt med sin pappa, pappas vanliga taxikörande. Lillebrorsan är läkare som vill åka hem till Syrien och arbeta på sjukhus där under kriget. Så långt kan man säga att det där är en bok, en roman som tickar i ganska många sådana där krav som vi har på tematik, va? Terrorism, politik, Paris, klassskildringar, förortsslang, en jäkla massa förortsslang och väldigt mycket fotboll. Mm. författaren till den här romanen som det då heter, Marie Guven. Och romanen fick då Prix Goncourt, det största franska litteraturpriset. Den fick debutantpriset helt enkelt i fjol. Den heter Grand Frère och kommer, det är därför jag tar upp den, om knappt en månad här, om ett par veckor bara, ut på engelska under titeln Older Brother. Så om ni är typen som har visst överseende med Football Radical, så tror jag att ni kommer älska boken. Mycket fotboll, mycket Paris, mycket politik, mycket förorter och ja, känns oerhört dagsaktuell. Det är en sån riktig jäkla läsfest faktiskt.
Läsfest, gud vad härligt.
En läsfest, Mair Guven Grand Frère, eller då Older Brother, nu när den kommer på engelska. Läs den, det är mitt kulturtips.
Vad fint, det ska jag absolut göra.
Jag tycker det, men inte utan musik.
Utan musik stannar ändå världen.
Ja. Så är det.
Jag tänkte ta oss härifrån med det som brukar vara egentligen din paradgren, nämligen läktarsångare som har blivit eller är politiska och på något sätt ger en bild av samhället de verkar i någonstans, eller verkar i, finns i alla fall. Det har varit oroligheter i Hongkong under sommaren. Har du noterat detta?
Mm.
Det är... Ja, jag ska inte uthuta mig för mycket om anledningarna till detta. Kort sagt så kan man säga att Hongkongborna protesterar mot fastlandskinas allt hårdare grepp om Hongkong. Och detta har ju lett till först studentprotester och sen allmänna protester och en hel del musik faktiskt. I juli, slutet på juli någon gång, så möttes, eller så kom Manchester City på en sån Asien-turné till Hongkong och mötte då laget Kichi. 6-1 slog man dem med, så det var väl en ganska så, en promenadseger som vi skulle kunna kalla det. Mm. Och det som vi kanske ofta förknippar de här asiatiska sommarturnéerna med, nämligen att stora europeiska lag åker lite cyniskt till Asien där det finns stora befolkningsunderlag för att bli ännu mer populära, att, som man säger, ta marknadsandelar på den asiatiska marknaden. Och väldigt ofta så underförstått någonstans i detta så antar vi att asiaterna, denna gigantiska folkgrupp, bara åker dit för att se sina europeiska idoler och skriker lite grann och svimmar kanske och hoppas på att få en autograf och så vidare. Ofta så förknippas det ju med alltså fotbollskulturens död på något sätt, att det skulle vara en, det absolut plastigaste och mest liksom genom kapitalistiska och sämsta för fotbollens själ. Och det kan man säga mycket om, men just i det här fallet så var det så att i den 21 minuten i båda de här halvlekarna så brast hemmapubliken ut i sång för att protestera mot det som hade hänt den 21 juli, som var en särskilt då våldsam sammandrabbning mellan polis och demonstranter i Hongkong, och sjöng så här. Den här sången, Do You Hear The People Sing, som några kanske känner igen, kommer från en av världens, för att inte säga världens kanske mest kända musikal, Les Misérables. Les Mis kallar jänkarna den ofta.
Det är klart de gör.
Jag minns detta när jag som 19-åring jobbade på restaurang i London, i Londons West End, och man hade mycket amerikaner på sådär före musikalsupé. Och så sa de ofta, we're going to see Les Mis, och så vidare. Den här låten kommer från musikalen. Musikalen i sig är ju från början baserad på en bok av Victor Hugo. Och den handlar egentligen om ett 1800-tals uppror. Den lilla människan mot makten, kan man säga. Jag tycker att utöver att de sjunger väldigt fint så ger det här en dimension till det som vi ofta avfärdar som rena kommersiella jippon. Och där också ofta den asiatiska publiken, återigen, som vi väldigt sällan skiljer på trots att det finns många länder i Asien, blir någon form av väldigt tacksamma statister och lite offer, eller vad man ska säga. I alla fall någon form av bevis på hur dåligt och plastigt och värdelöst allting är kring fotbollen. Och att det minsann bara i, du vet, arbetarområdena i Manchester som man vet vad det på riktigt är att vara en a true blue och så vidare.
Det eller på O'Learys i Halmstad.
Just, precis. Hongkong ställde sig upp. Det här var inte första gången som låten sjöngs. Den hade sjungits flera gånger under protesterna under sommaren. Det blev en väldigt mäktig inramning på arenan. Och också, tycker jag, ett väldigt snyggt sätt. Ingen gillar Seven Nation Army mer än vad jag gör, såklart. Men det här var lite tyngre och lite förnuligare. Och vilken otroligt snygg också appell till, såklart, europeisk kultur, men framförallt att man visar att kampen någonstans är densamma oavsett var den förs. Därför ska vi lyssna på musikal idag när vi lämnar Fotboll Radikal. Och så hörs vi om en vecka. Innan dess, Les Mis, Do You Hear the People Sing?
Hej då!
There is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free.